Föredrag nummer 3 av Walter Eidlitz på Ljusbacken, Delsbo, den 27 juli 74.
Ska jag börja? Ska jag vänta? Om man fördjupar sig under många år under ledning av en verklig guru i de vediska texterna, då kommer man underfund att i helheten av det heliga vetandet eller Veda är invävt en stor undervisningsplan, en undervisningsplan för många mogenhetsgrader, för många klasser. Och jag vill idag berätta om den första klassen av en yogaväg som leder från grottans mjukaste mörker, grottan jag har talat i första föredraget, grottan av tid och rum, till rent medvetande och verklig kärlek som är inte en människokraft. En människa som vi möter i bussen eller i ett varuhus eller någonstans på jorden i Indien och i Västerlandet, han kan ju inte föreställa sig att det finns andra livets mål än det jag berättade igår, nämligen tillfredsställelse av sin lust, begär efter lust, framför allt sexuell lust eller karma. Om det är blitt ljusare i honom, också begär efter en välfärdsstandard, en levnadsstandard för sig själv, också för andra. Arta. Och om det är ännu bättre i sitt sinne, en rättvis social ordning. Och han kan inte föreställa sig en religion som inte lovar lön för bönen, för offer, för goda gärningar. Och det ska vara ingen utestängt enligt denna undervisningsplan. Bara en grupp av människor utestänger sig själv. Det kallas med ett mycket hårt ord på sanskrit nara pashu. Nara är människa, pashu är djur, människodjur eller intellektuella djur. Det är mycket intellektuella varelser mestendels som i sitt inre är djupt övertygade, meningen av alla varelser runt omkring, av alla människor och av hela världen är att det ska exploateras för den egna njutningen. Det är inte utestängda från en sådan väg, en yogaväg, men de utestänger sig själv. Naturligtvis är det ett missbruk av en yogaväg om man använder yogakraft som man kan nå för att exploatera bättre värden och komma till en intensivare njutning än förut. Den första vägen som är öppen för alla varelser utan undantag, det kallas karma yoga. Ordet karma har flera betydelser. Det betyder gärning, det betyder pliktuppfyllelse, men inte pliktuppfyllelse i något yrke, om man är en försäkringstjänsteman eller en gatsupare eller statsråd eller lärare, men religiös sociala plikter. Dessa religiös sociala plikter är helt olika enligt indisk syn för människor av olika mogenhetsgrader och olika karaktär. Om jag uttrycker mig på indisk sätt, så har en brahman helt andra plikter än en kshatriya, en krigare. En kshatriya helt andra plikter än en vaishya, en köpman eller lantbrukare. Helt andra plikter har en shudra, en tjänare och de kastlösa. Det finns också plikter som är gemensamma för alla människor. Jag måste nu förklara, vad är det en brahman? Vad är det en shudra? Vad är det en kastlös? Enligt de indiska urkunderna. Inte alls som man upplever det nu, när man åker till Indien och har kontakt med någon av någon kast. Det beror på fördelning av dessa tre gunnas av maya. Jag talade om det. Det olika form av begär. En brahman är någon i vilken sattvaguna är dominerande. Det betyder att begär efter frid, lycka, harmoni, kunskap är dominerande. Det är en brahman. Och det är en sekundär sak också att tillhöra en särskild familj. Det blev helt dekadent i Indien. Ni finner inte ett spår av detta i Indien av idag. Så som också Indien är ju en sekulariserad stat. De ledande människor, de flesta, bryr sig inte alls om kunskapen som finns i Veda, det heliga vetande. En kshatriya, en krigare, är en människa, der sattva, begär efter harmoni, frid, lycka, kunskap, är starkt övertäckt med rajas, begär efter aktivitet, ära, rikedom, makt, berömmelse. En vaishya är en människa, der rajas är mycket mäktigt. En shudra är någon där tamas är dominerande. De demoniska människor som söker ingenting än sin njutning, det är shudras, det är kastlösa enligt de indiska urkunderna. Jag vill tala om plikter som är religiös sociala plikter som är gemensamma för alla människor enligt de vediska buden. Det är plikter mot medmänniskor. Det är att skydda och hjälpa de sjuka, de hjälplösa barnen, de fattiga, de förföljda, flyktingar, att besöka människor i fängelse. Allt detta hör till dessa plikter. Att gräva brunnar på landsvägen, att upprätta pilgrimshärbergen, att göra pilgrimsfärder till heliga badplatser. Allt detta tillhör dessa plikter. En central plikt som är gemensam för alla människor består i de så kallade fem stora offren. Jag vill berätta om dessa fem stora offren som var bud några tusen år sedan, är bud ännu idag, fast den mycket få bryr sig om det, att leva på sådant sätt. Det första offret går till det så kallade heliga Rishis. Det är sire som levde i urförfluten tid och som förmådde att lyssna, att förnimma någonting av det ohörbara eviga ordet, som är en evig existensform av den enda guden. Jag talade om det båda gånger, igår och för igår. Detta ord som finns, som uppfyller allt, helt oberoende om det finns ett universum av tid och rum eller inte finns. Det förmådde att uppenbara något av det heliga vetandet eller veta. Detta ord, jag vill igen betona det, är mycket äldre, det är från evighet till evighet, mycket äldre än det som förmådde att uppfatta någonting av det och uttrycka det i ett språk som kunde förstås av människorna av deras tid. Studium av Veda, dagligt studium av Veda, av ett avsnitt i Veda, är plikt, är offer. En brahman analyserar och studerar en sanskrittext. Någon shudra, en kastlös, en obildad, påminner sig någon berättelse som han har hört på knät av fadern, modern eller förföräldra, som tillhör också Veda. Det är det första stora offret, att förbinda sig med något som fanns i länge, länge sedan förfluten tid. Det andra offret går till det så kallade devas. Sanskrit ordet deva kommer från en sanskrit ord div, att lysa, att stråla, att skina. Det är ljusstrålande varelser som vars osynliga för människoögon, osynliga kroppar är vävt framför allt av sattva gunna. Det är deras uppgift är att förvalta de mäktiga naturkrafterna, till exempel regn som är så viktig för säden, för djuren, för lantbrukare. Dessa devas är också förvaltare av alla sinnesorgan. Alla ögon i universum har en förvaltare, en deva. Alla öron, alla näsor, alla språkorgan, utsöndringssinne, sexualsinne, över alla dessa sinnen presiderar en deva. Den mycket mäktiga varelsen, de lever enligt uppgifter, de indiska heliga texterna, otroligt längre än människan, hundratusentals och ibland många miljoner år, men också det är underkastat det ändlösa kretsloppet av födelse, liv, död, återfödelse, utan början och utan slut. Om det har ätit upp deras förtjänster som ledde dem till ett så hög position, så sjunker det igen tillbaka i det ändlösa kretsloppet. Det finns en berättelse i en Purana att en konung mottog den gudomlige sire Narada. Jag tror jag har i varje föredrag berättat om honom. Det var i tronsalen, ett marmorgolv, och Narada tittade på golvet och smålog. Och konungen frågade, varför lär du? Och han visade på dessa långa, långa kolonner av muror som vandrade på golvet och sa det. Bara Indra, Indra. Indra är en himmelsfurste, men det kan hända att han nästa gång i nästa inkarnation blir en myra. Också i deras förgängliga himmelsriken härskar Ångest, fruktan, svartsjuka, avundsjuka. De är rädda att sjunka ned från sina troner igen i detta virvlande kretsloppet av liv och död. Men för människan som söker bara lön, som söker hälsa, söner, döttrar, välstånd, långt liv och så vidare, för dem är det mycket viktiga. Och budet är, om han begär dessa gåvor, dessa mycket förgängliga gåvor, då ska han varje dag offra till dessa indras, till dessa devas. Det tredje offret som ska göras dag om dag, det går till de hädangångna förfädra och mödra, de döda, som skänkte oss möjligheten till vår egen existens. Det är ett offer dag om dag av tacksamt minne. Nu kommer jag till det fjärde och femte offret, som är plikt för alla som går karma yogas mödosamma väg. Och det består Buddha-offer i en mycket omfattande gästfrihet. Gästfrihet till människorna, gästfrihet även till djuren och sådana döda spöken som har inte funnit ännu vägen till en ny återfödelse. Som motto på dessa två viktiga sista offren kunde man nämna en sats som finns i Upanishaderna och finns lite avvikande, men likartat, även i Bhagavad Gita. Och det är så: någon som äter bara för att stilla den egna hungern utan att offra till det andra, han är en tjuv. Hur är praktiken att leva enligt sådana utsagor? Budet är: innan en familj sätter sig till måltiden ska de inte börja att tjuvla maten i sig. Men husfadern eller husmodern ska gå till husets dörr, till tröskeln, och se om inte någon hungrig varelse är i närheten. Det kan vara en tigre, det kan vara en utmärkt ko, det kan vara en skabbig hund. Och budet är: man ska inbjuda gästen, må det vara en människa eller må det vara ett djur. Och budet är ännu strängare: du ska hedra gästen, om det är en människa eller ett djur, så som den enda, den levande guden, vore din gäst. Det betyder, om det är en smutsig tiggare, leder man honom in i huset, ger honom bästa platsen, visstens är det bara en matta på lergolvet, tvättar hans fötter, ger honom så mycket mat och dryck, det bästa som huset förmår. Du ska hedra gästen, tiggaren, så som Gud själv vore din gäst. Och om gästen är till exempel en hund, så ska man inte kasta ett ben till hunden. Man ska lägga födan för hunden med vördsam, öm hand sakta till marken. Man ska också hedra hunden, så som Gud själv vore gästen. Och det är inte en liknelse, inte poesi för en troende hindu. Jag har ju berättat, det är ett grundläggande drag i hela hinduismen att den enda guden bor djupt dolt som inre ledare i varje levande varelse. Miljarder, miljarder levande varelser, i en amöb, i en myra, i en människa, i ett djur, i en deva. i Bhagavata Purana, som fortsätter undervisningen av Bhagavad Gita på denna nivåhöjd där Bhagavad Gita slutar, då upprepar Krishna igen plikterna, till exempel hur man ska göra dessa fem stora offren. Och sedan, och han säger, även om du tar själv mat till dig, så offrar du, ska du offra till mig, ty jag bor som inre ledare, som den inre åskådare, som det tysta vittnet, som den evige vännen, som den inre guru, i dig och i alla levande varelser. Och han slutar sin undervisning med en strof: man ska offra på sådant sätt att du upplever all glädje och allt lidande av alla levande varelser såsom din egen glädje och ditt eget lidande. Man har försökt i vår tid att räkna ut hur mycket av sin inkomst en troende hindu måste använda för dessa fem dagliga stora offer. Man har kommit fram till resultatet 75% av sin inkomst. Naturligtvis vore det en helt annan världsbild om man i Indien eller i andra länder skulle försöka att leva på sådant sätt. Det har en mening som man kunde fundera på också i västerlandet, i välfärdsstater. Det är en helt annan sak att betala skatt och samhället, en anonym organisation, fördela det och sköta det som behöver hjälp, än om man är tvungen att dag om dag se nöden i vit ögat. Det är en följd av dessa fem stora offer, att mycket nöd, mycket lidande lindras. Men huvudmeningen är en annan. Huvudmeningen är den att om man offrar något som jag själv vill äta, som jag själv vill ha som klänning och så vidare, någon av sina uppskattade ägodelar, så är det ju en oavbruten strid med den egna jagiskheten. Jag vill upprepa vad det är. Jagiskhet är att den evige Atma, den droppe evighet inom oss, som har rättighet att säga jag är Atma och jag tillhör Gud, har glömt det och säger jag till sin kropp, säger jag till sitt intellekt, säger mitt till sin kropp, mitt till sina så kallade ägodelar. Och om man strider mot sin jagiskhet på sådant sätt, ännu med inget annat mål än att få lön i detta liv eller efter döden eller i ett kommande liv, en bättre existens, så har det följden att våra tunga kroppshöljen och våra tunga stela psykiska höljen och alla våra drifter som kedjar oss genom de tre gunnas av maja. Jag sa det ju, dessa tre gunnas av maja är kedjor. Att det blir smidigare våra höljen, genomskinliga, och det inre ljuset av atman, den lilla droppe evighet, var verkliga jag, och den som står bakom honom som sin grund, paramatma, Gud själv, kan lyser fram. Och en sådan människa kan i detta liv eller i ett kommande liv börja att gå en av de högre yogavägar, till exempel jnana yoga, kunskapens yoga eller bhakti yoga, kärlekens yoga. Kanske säger jag ännu några ord om lite högre skikt i karma-yoga. Det första steget har jag redan antytt. I början offrar man till de olika devas, förvaltare av naturkrafterna. Ett steg är att man upptäcker bakom dessa deva står ju den änd. Man offrar till honom. En viktig Upanishad, mycket kort, men central Upanishad antydade den så kallade Isha Upanishad. Ordet Isha betyder härskare, världsalltets härskare, den allsmäktige guden som beror på ingenting, som har sin grund i sig själv, som grunder i sin egen storhet. Denna Upanishad har bara 18 strofer, många av dem, många motiv kommer igen i Bhagavad Gita, och den börjar med ordet Isha. För den skull kallas den Upanishad Isha Upanishad eller Gud Upanishad. När jag bodde som lärjunge eller som sonen hos min första lärare Sri, det var på höglandet i Deccan, vi bodde i en liten stuga. Varje morgon såg vi runt omkring det lilla huset fotspår av tigrar och andra djur, fastän jag aldrig har sett en tiger utanför en zoologisk trädgård. Då förklarade, så som det var sett tusentals år sedan, min lärare denna Upanishad. Han sjöng den och förklarade den. Jag försöker att sjunga. Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita nagrita kasyachit danam. Om jag försöker att översätta så blir det längre än på sanskrit. De många ord har flera skikt. Man måste antyda flera skick. Det går inte att översätta ett ord med ett ord i västerlandets fattiga språk. Av Isha, av den allsmäktige guden som har sin grund i sig själv, ska allt vara omhöllt. Hela detta världsalt omfamnat av honom. Det ska vara det inre av allt. Allt ska påminna om honom. Allt ska dofta efter honom. Man kan också översätta: inte ska det vara så, det är så. Han är det yttre av allt, han är det inre av allt. Han har ingenting som är före än han, efter än han. Men han är det yttre och det inre och det före detta och det efteråt av allt som finns. Om man begrunder sådana utsagor så upptäcker man allt som finns i världsalltet är en utflöde av honom. Det finns en löjlig missförstånd, man tror man äger någonting. Den enda som äger någonting är han. Det betyder en stor försakelse att upptäcka det, att bejaka det, att bekräfta det. Att man äger ingenting, man är i bästa fall förvaltare av dessa ägodelar. Och Upanishad-strofen slutar med orden: begär inte någon rikedom som du tror att den tillhör någon annan. Jag hörde den Upanishad i början året 1940. I Bildmarken, i gamla Mahabaleshwar i Indien. Och flera år senare, ett år efter krigets slut, hörde jag det igen. Men det var inte i skogens ensamhet. Jag levde några månader i den stora staden Bombay. Jag var utsläppt från det koncentrationslägret, jag satt många år och väntade på en plats på en båt som ska ge mig möjlighet att komma tillbaka till Europa, till Sverige. Efter 9 års skillnad träffade jag min hustru och min lille son som jag lämnade i Österrike i Sverige på järnvägsstationen i Västerås. Men det var några veckor innan dess. Då läste jag i tidningen att Mahatma Gandhi höll ett så kallat bönemöte i Bombay, så som han brukade göra varje vecka. I tidningen stod, var i Bombay, det skulle hända, med mycket möda, flera ombyten med bussen, kom jag dit. Det var ett fattigt arbetarkvarter och mellan en stor plats mellan fyra fabriksväggar stod 50 000 människor ungefär, män, kvinnor, gamla, barn, och de lyftade sina barn att de skulle se en gång i livet en blek gammal man, som mager man, som satt trött i en bekväm stol i bakgrunden på en estrad. Det var Mahatma Gandhi. Han var tyst. Det var denne dag i veckan där han inte brukade tala. När han ville meddela någonting så skrev han en lapp. Men plötsligt hörde jag en stämma. Ur den högtalare med högsta tonstyrka kom orden, sanskritorden. Ishavasyam idam sarvam yadkincha jagatyam jagat. Samma ord som hade jag vernommit av min första guru i skogens ensamhet, och som mynnar i upptäckten att det är meningslöst att begära några ägodelar som vi tror en annan äger det. Det är ett exempel hur man ska leva enligt andra trappsteget i karma yoga. Det tredje trappsteget är ännu mer mödosam. Det är den så kallade nishkama karma yoga, att uppfylla sina dagliga plikter men utan att begära resultat av den trogna pliktuppfyllelse, men att offra detta resultat till den enda guden, grunden av allt som är. Det motiv som i många kapitel kommer i Bhagavad Gita. Jag vill citera en spruch som Krishna, den gudomlige läraren, talar till sin lärjunge Arjuna. Vad du gör, vad du äter, vad du offrar, vad du försakar dig, vad du skänker bort till barmhärtighet, det gör som en offergåva åt mig. Som en offergåva, trogen, noggrann pliktuppfyllelse, men inte törster efter ett resultat. Det är mycket svårt. Och i texten heter det att gärningar som man gör i en sådan inre hållning binder inte längre, producerar inte längre något nytt karma som leder till ny död, ny födelse, ny död, ny lidelse, utan början, utan slut. Ni ser hur dessa följen blir smidigare. Våra tankar kommer äntligen ut ur dessa spår, ur dessa spår, att vi tänker, att vi pratar, så som en spårvagn kan inte hoppa ut ur sitt spår. Nu vill jag försöka att berätta i några ord om två andra yogavägar. Det finns ju många, många yogavägar. Här på ljusbacken kan man lära sig hatha yoga, som är sysselsatt, som ni vet, med behärskandet av andedräkten, av kroppen. Det är en underbar yoga, en underbar gymnastik som är mycket mer fullkommen i sig själv än allt vad man försöker göra i västerlandet. Men det är bara en inledning till andra yogavägar och ska hjälpa till att kroppen, om man vill gå den långa, eller också tankarna, om man vill gå den långa inre vägen, nämligen vägen, jag citerar nu Upanishaden, från overklighet till verklighet, från mörker till ljuset, från döden till odödlighet, att det inte stör längre. I Bhagavata Purana undervisar Krishna sin lärjunge, vilken karaktär en människa ska ha för att vara lämplig för en särskild yogaväg. Han säger: människor som törstar efter njutning, som är mycket fästa till världen, grövre eller finare njutningar, det ska gå karma yogas väg. Det ska leda till det önskade resultatet. Han säger: människor som är inte fästa till världen, inte törsta efter njutning, som har nog av jordiska njutningar, äcklat av världen, som vill bort från Majas tre gunnas, det ska gå Jnana yogas, kunskapens yogas väg. Och sedan säger han: för det som är inte allt för fästa till världen, men är inte direkt äglat av världen, och som har en utan orsak, en spontan kärlek att lyssna till berättelser om mig, det ska gå bhakti yogas väg, den tjänande kärlekens yogas väg. Det finns naturligtvis många blandformer, karma och jnana och bhakti och så vidare, raja yoga, och ni vet bättre besked om det, om jag. Ni själv kan ju undersöka till vilken yoga väg är jag lämplig. Vad är nu jnana yoga? Mycket kortfattat, kanske tillåter tiden att jag talar utförligare någon gång. Man kunde säga mottot till denna yogaväg är ett ord som jag har redan citerat, som kommer många gånger i Upanishaderna: neti, neti, naiti, naiti. Inte detta tillhör kategorin evighet, inte detta är atma, inte detta är atma, inte ljusbacken är atma, inte jorden är atma, inte helheten av alla galaxer är atma, är verklighet, full verklighet. Så jag sa det ju enligt Bhagavad Gita, är full verklighet bara det som inte har någon början, inte har slut, som är oförstörbart, oförgängligt. Jnana yoga söker denna eviga, oförstörbara verkligheten. Och jnana yoga består i en oavbruten analys. Är det atma? Är det atma? Är det atma? Om man står kvar vid det näst sista steget, nämligen att man upptäcker ingenting runt omkring oss, ingenting man kan fatta med tankarna och så vidare, är atma, så hamnar man i en stor negation. Det finns grenar av buddhismen som hamnade där. Men om man går ännu längre utan att insomna, då kan man komma till erfarenhet oftet gestaltelse av Brahma. Och det kan hända att någon atman, droppe evighet, sjunker som en droppe, en regndroppe i havet, blir ett med havet, kan bli ett med det gestaltlösa, gränslösa medvetande som kallas det gestaltlösa Brahma. Målet till många sanningssökare, högsta målet. Nu vill jag berätta något som finns redan i Bhagavad Gita, men som de flesta människor som läser Bhagavad Gita inte bryr sig om. I 18 kapitlet av Bhagavad Gita skildrar Krishna något som han redan förut hade visat, nämligen hur är en människa som har nått till denna erfarenhet som kallas mukti, frielse. Och Krishna säger han begär ingenting längre. Han hatar ingenting längre. Han har ingen vän. Han har ingen fiende. Han är inte underkastad längre motsatspar som härskar i samsara i världen av tid och rum, nämligen värme och köld, ära och skam, födelse och död. Han har blivit ett med Brahma. Och han kan nu den högsta bhakti till mig. Och nu kommer en strof till, och då heter det: genom bhakti, genom tjänande kärlek, lär han känna hur jag är och vem jag är, så talar Gud. Det vill säga, enligt Bhagavad Gita och andra indiska texter, är även det stora målet att få visshet om enheten med det gestaltelse av Brahma, till alla lidelser, all rädslan blir tyst, alla begär slocknar, att det är bara det näst sista steget och vad nu kan börja, det är den så kallade obeslöjade bhakti, som är ännu nästan okänd i västerlandet. Jag blev själv undervisad i kunskapens yoga under 2 år av en kompetent lärare som visst har nått mukti, denna erfarenhet. Sedan upplevde jag ett totalt sammanbrott när jag häktades som en fientlig utlänning och satt plötsligen i smuts och larm och strid av ett fångliga bakom taktråd under många år. Och då mötte jag en ny lärare, min guru Sadananda. Jag måste börja helt på nytt, och han visade mig ett vägstycke på bhakti yogas väg. Jag vill betona en sak som man inte aktar på i västerlandet. Bhakti är inte en väg av känsla, av emotion, av sentimentalitet, men bhakti enligt grundtexterna är Guds egen högsta kraft, med vilken han kommer underfund, upptäcker, upplever sin egen oändlighet och sin egen lycka och sin egen kärlek. Sådan visar att något som ytligt sett kan anses som den största katastrofen olycka kan vara det största lyckan, nämligen att möta, att bli öppnat, att få förstå vad det betyder, en verklig lärare. Och jag vill sluta också denna timme med en strof ur denna hymn som jag sjöng igår och förrigår till Guruns ära. Samsara dava nalalid haloka tranaya karunya gana gana tvam praptasya kalyana gunarna vasya vande uro shri charanaravindam vande guro shri charanaravindam. Jag vill upprepa vad jag redan har sagt en annan gång. Livet i världen, i samsara, i denna värld av födelse och död och återfödelse, både av levande varelser och av solsystem och galaxer, jämförs med en mäktig skogseld som omflammar alla varelser och alla världar. Och denna skogseld består av våra egna begär efter egen njutning. Och en guru kan rädda och prisa som räddare ur denna skogseld, att han utgjuter sig som en moln över en förtorkande öken och släcka denna eld, utgjuta sig själv, skänka sig själv bort. Han kallas en ocean av välsignelse. Och åtta strofer i denna hymn slutar med samma refrain: jag bygger mig i värdnad hälsande den är gurus heliga fötter. Namaste. Kanske ska jag tillfoga en sak. På karma-yogas väg är budet, om jag alla dessa många bud sammanfattar, kärlek till medmänniskor och alla levande varelser. Ett centralt bud på bhakti-yogas väg är godhet, kärlek till atma i alla varelser. Att hjälpa en atma i en varelse som har glömt sig själv att komma underfund vem han själv är, något som tillhör evigheten, som är utan rädsla, utan födelse, utan död, en droppe av verkligt vara, rent medvetande och gudomlig lycka och kärlek.